Välkommen till ett nytt avsnitt av Beroendepodden, en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Jag som driver podden heter Anneli. Välkommen till dig som lyssnar för första gången. På hemsidan beroendepodden.com så finns det mer information, det finns hjälp att få och mejladressen. Så in och kika där om du behöver och välkommen tillbaka till alla er andra. Tack så jättemycket för den fina responsen från första avsnittet som jag släppte nu härom veckan. Eller första avsnittet, jag har släppt mer än 100 avsnitt tidigare. Men första för den här säsongen kan man ju säga. För att podden hade ju varit på paus i några år sådär. På grund av lite utbrändhet och att jag opererats för en tumör i skallen och lite så. Så jättetack för den fina responsen. Och som jag sa i första avsnittet, vill ni att den här podden ska överleva, gå in på hemsidan, bli en Patreon-medlem. Ditt bidrag gör så att podden överlever och ditt bidrag räddar liv. Så det är jätteviktigt för att det ska bli hållbart för mig att göra podden i längden. Idag har jag en intervju med Stefan, en vän till mig som är mångsysslare, familjefar, befinner sig på Solkusten sedan många år tillbaka som mäklare. Men har också jobbat inom behandling, han är recovery coach, hjälper människor, brinner verkligen för det. Och, men många kanske minns honom från en av de mest sedda säsongerna av Big Brother någonsin. Det året där han kom tvåa och Carolina Gynning vann. Och jag vet att många har velat höra hans live story, så i dagens avsnitt så får ni äntligen höra den. Stefan är en man som sätter sin nykterhet och sitt tillfrisknande i första hand. Och han är en stor inspiratör för mig och många andra. Och jag hoppas att du får en god lyssning. Hej och välkommen till Beroendepodden, Stefan.
Tack så mycket.
Det blir första intervjun som jag har nu 2024. Pausen, eller podden har varit på paus i lite mer än 3 år. Men nu är det dags att dra igång den igen. Och det är jättekul att få ha med dig och få höra din historia.
Yes, jättekul att få vara med. En stor ära. Och tack för att du är tillbaka.
Ja.
Jag vet ju att den här podden faktiskt har hjälpt folk att bli nyktra och tillfrisknande. Mm. Jag har hört att folk som har lyssnat på den här har liksom efter det sökt hjälp. Så det är ju helt fantastiskt. Och det är som sagt en stor ära att få med.
Tack, tack. Jo, ja, och så är det absolut. Jag vet att det är många som har lyssnat på podden, känt igen sig i mina gästers historier och insett att de inte själva har vågat be om hjälp. Och det är ju det som är ett av syftena med podden, att folk ska inte känna sig ensamma och veta att det finns hjälp att få.
Mm.
Men tillbaka till dig, du är lite av en mångsysslare.
Mm.
Du bor i Spanien sedan många år tillbaka, 10?
Sedan 2012.
2012. Mm. Mm. Och här jobbar du dels som mäklare, men du är också coach.
Yes.
Recovery coach.
Ja, precis. Mm. Precis. Jag hjälper folk att bli kvitt beroenden av olika slag och lära sig att liksom hantera livet nyktert. Hitta verktyg att fungera utan att ta till droger och alkohol.
Mm.
Och jag hjälper även folk i olika typer av kriser. Alltså så att folk som söker sig till mig behöver inte nödvändigtvis vara beroende. Eller så kanske de har varit nyktra i flera år. Men så är de med om någonting som de tycker är speciellt jobbigt. Någon stor förändring i livet. Och då kan de få hjälpa mig.
Mm. Mm. Och du har ju själv en hel del erfarenhet.
Mm.
Av livet, så att säga. Men en del vet jag också, eller kanske känner igen dig som Stefan från Big Brother.
Mm-hmm, ja, kanske.
Du sa, ska vi verkligen nämna det eller inte? Så här, jo, men det måste vi göra ändå. Ja. För du var ju med i Big Brother 2004.
Ja, så det är 20 år sedan.
Det är 20 år sedan.
Ja, alltså, helt shit. Galet.
Ja, och det var ju ett av de säsongerna som jag faktiskt såg på. Mm. Jag har inte sett på så många.
Och det är den säsongen som är mest sedd av alla Big Brother-säsonger.
Ja.
Så att det är väl någonting. Det var Carolina Gynning som vann det året. Och jag kom tvåa.
Mm. Mm. Ja, vi kanske kommer in mer på det i avsnittet. Vi får se här. Men jag tänkte så här, du lever ju nykter sen... Mm. Det blir 17 år nu i februari.
Mm, stämmer. Mm. Stämmer.
Yes. Så du har lite längre tid än mig. Jag har ju 15 och ett halvt år.
Mm, mm.
Så, och jag vill gärna höra, eller mina gäster vill gärna höra din historia. Liksom, om vi börjar lite från när du var barn.
Mm.
Redan så här, hur din uppväxt var, hur var du som barn liksom? Mm. Kan du
Yes, absolut. Jag kan berätta lite grann. Jag vill bara säga det innan att om det är någon som så här liksom blir berörd eller känner igen sig eller vill kritisera eller vill berömma eller på något sätt kommunicera med mig, så kan man nå mig via stefanthulock.com.
Mm.
Och där kan man hitta mitt telefonnummer. Det går jättebra att whatsappa.
Mm.
Om man vill. Och alltså så som jag ser det så har jag... alltså jag är uppvuxen med den här problematiken. Med beroende. Och jag växte upp, som jag ser det, som medberoende.
Mm.
Till anhöriga som hade den här problematiken. Och jag har två syskon och jag tycker att vi reagerade olika. Så vi har liksom olika erfarenheter av vår uppväxt. Och å ena sidan så har jag haft en jättefin och bra vacker uppväxt, men å andra sidan så överskuggades den, som jag såg det, av ett missbruksproblem. Och jag sa tidigt till alla som orkade lyssna på mig att jag ska inte bli så där. Jag ska inte hålla på med alkohol och absolut inga droger liksom. Det fanns inte på världskartan överhuvudtaget, utan jag var väldigt emot det. Och min första, så att säga, flykt, som jag ser det idag, det var till fotbollen.
Mm.
Och jag ville bli fotbollsspelare, jag ville bli fotbollsproffs. Jag var helt övertygad om att jag skulle bli fotbollsproffs. Och det gick ganska bra också. Jag spelade i pojkallsvenskan med AIK som bäst. Och fotboll var det som liksom konsumerade hela mitt liv. Alla vänner fanns där. Liksom mitt fysiska, så att säga, min fysiska kick fanns där. Alltså en stor del av min identitet var där. Alltså jag var den här fotbollsspelaren. Det räddade nog mig också att inte hamna i trubbel tidigare. För jag var ganska så här rastlös och sökande även som barn.
Mm.
Men den energin liksom gick mycket till fotbollen. Och alltså jag började testa alkohol redan när jag var typ 13 bast. Men det var ju ingen, alltså jag tycker inte det för mig var någon big deal. Jag tyckte jag drack som alla andra. Fast jag vet också att jag fick minnesluckor väldigt tidigt. Och det vet jag idag är ett tecken på att man kan utveckla problem.
Mm.
Men jag tyckte inte att det var något konstigt. Jag drack relativt sällan i och med att jag var så jävla fokuserad på fotbollen. Och också för att jag sa liksom att det där är ingenting för mig. Mm. Jag gjorde det mest bara för att vara en del av liksom, vad som alla andra och liksom och så. Men som sagt, hade minneslucka som konsekvens tidigt. Jag hade andra konsekvenser. Men återigen, jag tyckte inte att det var någon big deal. Men sen så när i 17 års ålder ungefär så blev jag skadad.
Mm.
I fotbollen och var tvungen att sluta. Och då blev det på något naturligt sätt så att all den här... eller jag fick mycket fritid helt enkelt. Mm. Alltså jag tränade ju varje dag i vanliga fall. Och som sagt fick en fysisk kick av idrotten. Och alla mina kompisar var där. Och min identitet fanns där. Och så när inte något av det fanns så blev det bara så att jag började festa mer. som vi kallade det för, festa. Jag började dricka mer, jag började även ta andra droger. Det eskalerade för min del ganska snabbt. Så att jag tog någon typ av drog relativt ofta. Och för mig var det nästan mer okej att ta andra droger än just alkohol. För att liksom, alkohol var den drogen jag hade växt upp med. Så den avskydde jag på ett sätt. Liksom.
Men vad var det för droger du tog?
Alla möjliga. Men rökte mycket cannabis. Men jag tog liksom allt jag kom över, så att säga. Och partydroger och liksom sådana saker. Men jag insåg relativt snabbt faktiskt att jag hade ett problem. Och jag tror att det var delvis för att jag var så öppen. Alltså att jag hade så öppna ögon inför när jag var ung liksom. Alltså när jag var ett barn redan. Att det fanns ett sånt typ av problem. Men samtidigt som jag insåg att jag kanske hade ett problem själv, så tänkte jag att men det är lugnt. Alltså jag är ändå så jävla medveten om det här. Så att det här är, och det här är säkert bara någon fas jag går igenom. Men redan när jag var 19 år och slutade på gymnasiet, så åkte jag utomlands första gången. Och det var delvis för att jag ville bli av med ett drogproblem som jag såg det. Och då flyttade jag till Cypern, Ayia Napa, och började jobba i en bar.
Praktiskt.
Ja, precis. Så att, och då började jag ju dricka varje dag. Men jag såg det liksom inte som att jag drack på något oproblematiskt sätt. På ett sätt, för att jag liksom, jag tyckte liksom att, ja men jag jobbar ju på en bar, det är det man gör, man liksom dricker och, men det var, alltså jag drack ju mycket mer än, alltså, vad som är normalt, det vet jag ju idag, men jag tyckte liksom att det var normalt då. Men återigen så hade jag någon sorts insikt om att det var problematiskt redan då.
Men under liksom din uppväxt och de här åren, drack du, hur mådde du? Liksom, var du en människa som levde med ångest, eller hade du någon sån psykisk ohälsa i samband med det här? Eller var det liksom fest, mer liksom drickande?
Nej, men alltså, när jag fortfarande spelade fotboll så tycker jag inte att jag liksom hade någon sorts dåligt mående. Nej. Egentligen. Utan återigen, det var nog fotbollen som räddade mig ifrån det i så fall. Jag hade någonting att göra, så att säga. Men sen så när det försvann, så tror jag definitivt att jag flydde från någon sorts ångest eller rastlöshet genom alkohol och droger. Jag tror att jag var relativt avstängd. Men att när jag tog alkohol och droger, då tyckte jag att jag kunde liksom öppna upp och vara glad och liksom komma ut i världen och så vidare. Jag tror att jag tyckte att det var ganska trist det vanliga livet, så att säga. Jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet redan, så tyckte jag att måndag till fredag var otroligt trist liksom. Ja. Så det var liksom mer tristess i så fall som jag flydde ifrån. Och alkohol och droger gav mig någonting liksom. Det gav mig någon sorts känsla av att det hände saker i livet. Även fast det inte var så jävla produktivt kanske, så kändes det som att det gav mig en kick liksom. Vart var jag någonstans?
Du var där och jobbade som bartender.
Ja, just det, okej. Okay. Ja, nej men jag kan spola fram lite och som jag säger, alltså, eller från när jag var 17 till jag var 23, så var det i stort sett så att jag festade jämt liksom. Alltså dagligen så var det någonting. Och jag hade alla typer av konsekvenser. Alltså jag hade minnesluckor, jag hamnade i olyckor, jag hamnade i bråk, jag förlorade relationer och så vidare och så vidare. Men jag tror att den största konsekvensen som jag hade, det var att jag inte kunde sluta. Alltså jag, återigen, jag insåg att jag hade en problematik. Jag förstod det. Det här är ju, man brukar kalla det här för förnekelsens sjukdom, så att säga, beroendesjukdomen. Och jag hade en knepig typ av förnekelse, för jag tänkte så här att men jag är så medveten, och jag vet att är man beroende eller alkoholist, så har man förnekelse, och jag förnekar inte att jag är att jag har ett problem, så därför så kan jag ju inte vara alkoholist, och så därför så dricker jag vidare, typ så. Så att men jag ville liksom jag ville inte att det eskalerade så lika mycket som det gjorde. Så därför så sökte jag hjälp. Alltså jag sökte professionell hjälp ganska tidigt. Jag var 23 år när jag sökte hjälp hos en drog- och alkoholterapeut. Då sa han till mig att du måste vara nykter i 4 veckor. Nej, 6 veckor var det. Det var något magiskt liksom antal veckor där. 6 veckor ska du vara nykter, och sen så tror jag att du kommer lära dig att dricka några glas vin. Och jag var så här skeptisk när jag hörde det första gången, för jag tyckte det var så märkligt, för jag hade aldrig varit speciellt intresserad av att dricka några glas vin.
Nej.
Utan när jag drack så drack jag alltid liksom mycket. Jag var inte, han sa liksom, men du kan gå på parmiddag och dricka några glas vin. Och jag bara, det är inte så jag dricker liksom. Men ja, det låter intressant. Men för det första så klarade jag aldrig att vara nykter 6 veckor. Trots att jag gick till honom vecka efter vecka och försökte. Men sen så... sen så lyckades jag aldrig heller att dricka några glas vin, utan så fort jag drack ett glas så ville jag ha mer. Jag drack liksom tills jag liksom stupade eller tills jag fick minneslucka. Och det var inte så att allt gick åt helvete när jag drack, det var absolut inte så, men jag kunde inte styra själv över hur det skulle gå när jag väl drack, så att säga. Och sen så saken är också så här, att jag har berättat den här historien många år, och nu på de senaste åren så har jag korrigerat den lite, för att det är inte säkert att han sa så. Det är inte säkert att han sa att jag kunde dricka några glas vin, utan det kan ha varit så att det var det som jag hörde. Och att jag kanske till och med frågade honom, då kommer jag aldrig mer kunna dricka. Och han kanske var ödmjuk nog och säga, jo, kanske, du kanske kommer kunna dricka lite grann någon gång i framtiden. Och jag liksom hörde att det är det som är lösningen, liksom, att dricka några glas vin. Men vad som hände då i alla fall, från att jag var 23 till att jag lyckades sluta när jag var runt 30, var att jag blev så kallad periodare. Eller jag kallade det för periodare. Och det var ibland att jag bara drack på helgerna. Och ibland så var det att jag drack liksom i flera veckor. Ibland så var det så att jag inte fick stopp på det under en längre period. Men under de här åren så lyckades jag ändå liksom plugga på högskolan. Jag var med i Big Brother till exempel. Konstigt avbräck där i mitt liv.
Men hur var den perioden då?
Men det var ju, på ett sätt så var det lite för mig som att vara på ett behandlingshem. Kan låta konstigt, för att när jag kom ut därifrån så var det många som sa att vad ni drack mycket. Men för mig så, vi fick ju alkohol kanske 2 eller 3 gånger i veckan. Så det tyckte inte jag alls var mycket. Och sen så den mängden vi fick till huset också var inte så att jag tyckte var speciellt mycket. Så att för mig var det att jag vilade upp mig ganska mycket under den perioden. Jag var ju inne i huset där 3,5 månader. Så när jag kom ut därifrån däremot, så blev det väldigt mycket mer. För då tyckte jag liksom, jag har ju tagit det lugnt nu 3,5 månader. Nu kan jag köra på liksom. Även om jag som sagt liksom någonstans hela tiden hade en önskan om att liksom inte dricka på det sättet. Eller inte ta droger överhuvudtaget. Så kunde jag inte sluta liksom. Och vad heter det? I perioder så var jag helt nykter så att säga. Jag tog inga droger och jag drack inga alkohol. Men jag hade liksom inte heller några verktyg till att leva livet. Så att jag var otroligt sådär liksom rastlös. Och jag mådde inte bra de här perioderna när jag var nykter helt enkelt. Mm. Så att för mig kändes det som att jag behövde liksom dricka eller ta droger ibland. Bara för att få må okej. Och jag sökte liksom hjälp, som jag sa, så gick jag ju till den här drog- och alkoholterapeuten. Jag sökte också olika typer av hjälp under den här perioden. Och jag gick, även innan då Big Brother och det, så gick jag ju på sådana här självhjälpsgrupper. Emellanåt. Så att det har jag också reflekterat någon gång så här efteråt, att det måste varit lustigt för dem när jag har liksom suttit på sån här självhjälpsmöten och sagt att jag inte ska dricka. Och sen så är jag med på tv och dricker liksom.
Mm.
Det var liksom... som jag ser det idag så hittade jag aldrig någonting som fungerade för mig. Under de här åren.
Mm.
Alltså det var ingenting som fick mig att liksom vilja vara nykter. För att när jag väl var nykter så var inte livet speciellt roligt, om man säger så. Jag mådde inget bra, jag hittade ingen harmoni. Och jag sökte också hjälp. Alltså jag trodde att jag var bipolär eller någonting. Jag trodde till och med att jag kanske var schizofren.
Mm.
För att jag hade så... Alltså jag hade sån stark önskan om att leva på ett sätt. Och sen så fort jag liksom skulle ta en öl eller vad det nu var. Så kom jag in på ett helt annat sätt att leva. Som jag verkligen inte ville göra.
Mm.
Så jag sökte hjälp för psykisk ohälsa. Och jag testade olika typer av medicineringar och såna där saker. Men det var ingenting som hjälpte mig. Och framförallt tror jag att det var, idag så tror jag det var för att jag höll mig aldrig liksom nykter heller, så att säga. Därför jag tror att jag försökte jobba med mig själv. Det tror jag att jag gjorde. Men jag fick liksom ingen kontinuitet i det jobbet med mig själv. Och sen så, när jag väl liksom lyckades bryta med det här helt och hållet. Det var ju då när jag var runt 30 då, för snart 17 år sedan. Eller när den här podden kanske kommer ut så är det 17 år sedan. Då hade jag på ett sätt gett upp tanken om att det skulle finnas något sätt att leva nyktert, så att säga. Utan jag var bara ute efter att liksom få en paus. Och saken är så här att det tycker jag i alla fall är intressant, för att utåt sett så såg det helt okej ut liksom. För att jag hade ett jäkligt bra jobb då. Jag hade ett jobb där jag hade kostym och slips liksom. Jag jobbade som fastighetsmäklare och jag hade ett eget fastighetsmäklarkontor i Stockholm. Och jag hade anställda och liksom, så på utåt sätt så såg det ut som att jag hade liksom lyckats. Men inombords så kändes det inte så. Och jag mådde verkligen inte bra. För att antingen så drack jag. Och det ville jag inte göra. Eller så försökte jag vara nykter. Och det klarade jag inte av. För att jag, liksom, jag mådde inte bra i mig själv. När jag var nykter. Och jag förstod inte varför. Men sen så. Hittade jag den hjälpen som fungerade för mig. Och det var ju genom så här självhjälpsgrupper. Så jag hittade andra människor som liksom hade löst samma problem som jag letade, eller som jag försökte lösa då. Och det var genom deras hjälp som jag till slut lyckades hitta vägen för mig in i tillfrisknande och nykterhet och ett bra liv helt enkelt.
Men innan du nådde din botten och kom dit, det var liksom, som du säger, du var ju en funktionell utåt sett alkoholist.
Ja.
Det var ingen som liksom hade kommenterat eller sagt något eller... Nej.
Nej, nej. Alltså, jag var väldigt bra på att dölja det.
Mm.
Och jag var också väldigt bra på att söka upp människor som hade värre problem än mig själv.
Ja, ja. Såklart.
Så jag umgicks ju med människor som, ja, som drack på liknande sätt. Och jag umgicks också med olika grupper av människor. Så att när jag ville liksom ta mer droger så umgicks jag med dem som tog mer droger. Och när jag ville dricka mer så umgicks jag med dem som drack mycket. Och när jag ville vara nykter så försökte jag umgås med sådana människor som liksom drack måttligt så att säga.
Mm.
Fast det fick jag ju aldrig att funka. Så att det som var lösningen som sagt var ju att hitta människor som inte drack alls. Och som hade gjort någonting åt det, liksom, det här dåliga måendet som jag led av.
Mm.
Men som sagt, jag hade så här på många plan så hade jag accepterat att nej, men jag kommer aldrig liksom, utan nu ska jag bara vila upp mig. Men sen så fick jag någon sorts nytt hopp började liksom jobba med mig själv ordentligt och också accepterade på djupet att jag inte kunde ens dricka en enda öl. Mm. För det var ju det som också var många gånger fallet för mig. Att jag liksom skulle dricka liksom, det var någon fest och då säger jag, ja, men jag ska bara dricka några glas eller jag ska liksom, eller jag ska bara röka en joint eller vad det nu kan vara liksom. Och det var ju det som jag accepterade då när jag liksom verkligen tog till mig att jag inte kunde dricka överhuvudtaget. Och det var ju så här en enorm befrielse när jag verkligen accepterade det. För jag tror intellektuellt sett så hade jag förstått det i många, många år. Men känslomässigt så hade jag liksom inte riktigt accepterat det. Men det var en jävla befrielse när jag väl accepterade det. Att det är liksom... Jag behöver inte dricka överhuvudtaget. Jag behöver inte alkohol och droger i mitt liv för att må bra. För det var ju det som jag trodde också. Jag trodde ju att det skulle fixa mig på något sätt. Alltså måendemässigt så trodde jag ju att det var det som jag ju liksom... det var det som jag gjorde, var tvungen att göra för att må bra helt enkelt.
Mm. Och just i självhjälpsprogrammen så pratar vi mycket om liksom att det är en sjukdom vi har.
Mm.
Och det du beskriver lite, det är så här... Vad händer när man tar sin första öl eller tar sin första drog? Liksom? Mm. Det är ju att det händer någonting med oss som inte händer med en vanlig måttlighetsdrickare.
Mm.
Det är ju att vi får en annorlunda, alltså vi får ju en kroppslig annorlunda reaktion på det vi stoppar i oss och vi får ett mer begär. Så det är liksom, det är inte den där tionde ölen som är den farliga för oss utan det är ju den där första ölen.
Mm.
Och när man har tagit den så har man typ ingen kontroll längre på hur den här kvällen ska sluta.
Mm.
Eller
mm.
När det slutar liksom.
Nej men precis.
Och det, för mig var det en sån här jätte... Ja men det var ju livsavgörande. För att jag skulle kunna hålla mig nykter så länge som jag har gjort idag. Mm. Att liksom förstå det. Att det här liksom... Det ser ut på det här sättet. Att ta och göra den där första. Det är den som är den farliga. Mm. Liksom. Att bara... Bli av med den här tanken att jag kan ta en öl någon gång.
Mm.
För att jag kan inte det.
Nej.
Om jag är en alkoholist så kan jag inte det. Om jag kanske har varit överkonsument en period på grund av en skilsmässa eller någonting har hänt i livet. Ja, men då kanske man kan gå tillbaka till ett normalt drickande. Men om man har den här beroende sjukdomen, då finns det inget... Alltså, du kommer aldrig lära dig dricka lagom.
Nej.
Liksom.
Nej.
Sen kanske man kan... Många lever som... I den här... vad ska man kalla det? Illusionen av att man har kontroll. Kanske genom att vara periodare. Liksom. Och det kan jag tänka mig att... Att nå botten som periodare kanske är... Svårare också. För att säga, men jag har ju klarat det. Och min karriär går bra. Och allt funkar liksom. Men sen så... Så också det här med att som många tänker att en alkoholist, hur en alkoholist ser ut, hur en alkoholist dricker, att en ser ut på ett speciellt sätt. Typ sitter på parkbänken, drar i sig brännvin, har ingen familj, har förlorat allt. Eller dricker 7 dagar i veckan. Så ser det ju inte ut. Nej. Alltså det finns ju så otroligt många funktionella alkoholister i samhället. Alltså man säger ju det att runt 4% av svenska befolkningen är alkoholberoende. Mm. Och då är det också ett stort mörkertal. Och det betyder, alltså runt de här 4% är ju runt 300 000 svenskar. Mm. Och sen mörkertalet på det. Och sen alla anhöriga som är drabbade och så. Men av dem så är det ju så otroligt många som är funktionella alkoholister. Mm. Som lever ett helt liv med bra karriärer. Mm. Alltså du kan vara skådespelare, polis, vd, you name it. Vi har ju träffat så många, både du och jag, liksom med högt uppsatt jobb och utåt sett så skulle ingen någonsin kunna tro att den här personen har ett problem.
Nej.
Men det som men den ändå har det. Mm. Och som du också berättar så tydligt, liksom det här du kunde inte, alltså i slutet liksom att du ville inte dricka men du klarade inte, alltså att leva nykter var ohanterligt.
Mm.
Och att dricka var också ohanterligt.
Ja, liksom. Men
att man kommer till det där, den punkten.
Mm.
Och den punkten kommer jag också till.
Mm.
Liksom.
Mm.
Förlåt, jag bara inflikade
lite. Ja, nej, men det är jättebra. Jättebra tankar och bra information. Och precis, alltså just det här också tycker jag är intressant med... som jag sa så hade jag kostym och slips och så här och sen jag blev nykter så har jag fått förmånen att tala i ganska många skolor. Och då brukar jag faktiskt inleda med det ibland då, att säga att hej, jag heter Stefan och är missbrukare eller alkoholist eller jag gör ju det här på engelska då, men vad är det för ord jag använder? Ja, men skitsamma. Och så frågar jag dem. Men det såg ni väl när jag kom in i klassrummet, eller hur? Mm. Alltså ni såg väl på mig att jag är missbrukare. Eller att jag liksom är alkoholist. Eller vilket ord jag nu använder. Och då blir de så här förvånade. För att jag ser kanske inte ut som den här klassiska missbrukaren.
Mm.
Men som du säger, vi vet ju båda att det här är inte totalt demokratisk sjukdom. Mm. Så att liksom det spelar ingen roll hur man ser ut eller vad man har för social bakgrund eller om man har mycket pengar eller om man har framgång. För när jag har jobbat med det här eller jag jobbar ju med det här professionellt och då har jag ju träffat i och med att jag har jobbat här i Spanien på behandlingshem som man betalar för privat och det är ganska höga kostnader så är det ju ganska många med mycket pengar som kommer. Mm. Och många av dem är extremt framgångsrika i det de gör.
Mm.
Och det är också en missuppfattning som jag ser det här med att det handlar om willpower. Alltså att det är bara att ta tag i sig själv.
Mm.
Men de är jätteduktiga på att ta tag i allt möjligt. Mm. Förutom just den här lilla grejen. Eller lilla grejen. Mm. Men den här problematiken. Och sen så också det här med att periodare eller liksom det finns ju helgalkoholister eller det finns liksom, det ser väldigt olika ut för olika typer av beroende. Men det som jag tycker de flesta har haft, som har haft den här problematiken, är ju att de har haft perioder någon gång där det har fungerat hyfsat.
Mm.
Men det blir också då att man tittar tillbaka på den perioden och säger att ah, men det alltså, jag fick det att funka, liksom, jag klarade av det just den perioden. Så därför försöker man få alltså återskapa den perioden. Men när man väl har fått problem så är det ju liksom, alltså, då är det ju omöjligt att återgå till att vara liksom, normaldrickare så att säga.
Mm.
Jag tänkte bara apropå att det är en så här förnekelsens sjukdom och att den kan vara liksom listig och falsk och liksom lura oss in i så tänkte jag på ett exempel som jag jobbade med en snubbe på ett behandlingshem och han var på sin tredje behandling och jag har fått okej att berätta den här historien. Jag kommer ju inte nämna hans namn. Men han... jag tycker bara att det här är så bra exempel på just att det är förnekelsens sjukdom. Men han hade varit nykter i ett par år efter en avslutad behandling på ett behandlingshem. Och sen så fick han cancer. Och en ganska allvarlig aggressiv tarmcancer. Men han gick igenom en behandling, han opererade, så han liksom överlevde det. Och var ju såklart överlycklig och liksom hade inte bara blivit nykter utan nu också övervunnit cancer. Och liksom helt fantastiskt att han fick fortsätta vara i liv, så att säga. Men sen så en tid efter den här lyckade cancerbehandlingen då, så kom han att tänka på det. Han bara, men fan, jag har ju gått igenom värsta grejen. Alltså jag har ju gått igenom en cancerbehandling och jag har ju liksom jag har inte tänkt på alkohol en enda gång under den här tiden. Jag kanske inte är alkoholist ändå. Och så dricker han liksom ett glas. Och sen så hamnar han på sitt andra behandlingshem. Och det är det som är grejen, att det är liksom, det är inte bara att vi är fysiskt liksom sårbara, så att säga, att när vi väl dricker, utan det är också att vi har en liksom någon sorts mental utmaning, att vi liksom helt plötsligt kan övertyga oss själva om att vi inte har ett problem. Så därför så dricker vi igen för första gången då. Eller ja, för första gången efter längre tid. Och det var det också som jag liksom accepterade där när jag blev nykter runt 30, att det är en del av min sjukdom liksom, att jag intalar mig själv att jag inte har en sjukdom och därför dricker jag igen. Så att
ja, och sen är den ju, alltså den är ju både kronisk och progressiv. Kronisk betyder ju att den, alltså har man utvecklat ett beroende så kommer du aldrig bli frisk. Du kan leva tillfrisknande, du kan leva utan din huvuddrog och du kan leva ett känslomässigt bra liv, för det är ju det som vi vill. Vi vill ju må bra liksom. Men den är kronisk, så vi har kvar den liksom. Och också det här att den är progressiv, det är därför det är så viktigt att fortsätta jobba med sig själv. Och vi som har valt den vägen när det kommer till självhjälpsgrupper. Jag går ju fortfarande på självhjälpsgrupper och det är ju du med. Och det är ju för min del, så är det ju för att påminna mig själv om min sjukdom. För att den är ju listefalsk och stark, som man säger. Och skulle inte jag fortsätta gå på mötena, jag gör av olika orsaker. Jag gör för att påminna mig själv, jag gör för att visa för andra att det fungerar. Men just det här att skulle jag släppa det, och så tror jag någonstans med tiden att den här lilla personen i skallen skulle liksom säga, ja men herregud, jag har ju varit nykter 15 år. Och liksom, det är klart du kan ta ett glas. Så. Och så jag har ju, ja men, och jag har också som du sett så många som haft lång nykterhet. Gå ut, kliva ut efter lång nykterhet. Och vissa kommer inte tillbaka. Och det var som en kille som klev ut efter 20 år. Liksom. Sen kom han tillbaka 6 år senare. Och jag liksom var så här, vad var det som hände? Liksom. Och han, då berättade han att liksom, ah, men livet gick jävligt bra. Alltså, du vet, karriären funkade, relationerna funkade. Ekonomin var bättre än någonsin. Livet lekte, jag mådde jättebra. Jag slutade gå på självhjälpsgrupper. Jag slutade umgås med folk som levde nyktra. Och när jag mådde som bäst så glömde jag bort att jag typ hade den här sjukdomen och tog ett glas. Och det som hände med honom, det var att det gick jävligt snabbt för honom att gå från det där första glaset till att förlora allt. Igen. Alltså karriären, relationen, allt han hade byggt upp under de här åren. Och så det är ju verkligen så viktigt att, att förstå det. Liksom. Mm. Att den är i oss hela tiden. Mm. Och att vi måste fortsätta jobba med oss själva.
Mm. Mm.
Och dels jobba med oss själva men också hjälpa andra människor.
Mm. Absolut. Och det är ett jättebra exempel på också en sån här fördom som jag tror finns liksom både bland oss som har det här men också bland de som inte kanske har så stor insikt om det här problemet, just att det är bara om man mår dåligt eller om man är deprimerad eller så som man kanske tar ett återfall eller man dricker igen eller man inte lyckas bryta det här. Det är ett jättebra exempel, för att när jag under de här åren mellan 23 och 30 inte lyckades bryta det här. Det var ju nästan alltid för min del när jag mådde som bäst som jag beslöt mig för att dricka igen.
Mm.
Alltså för att visst, jag mådde dåligt i perioder också, absolut, jag mådde skitdåligt, men då var jag med på min vakt. Då var jag så här: nej, jag ska fan inte dricka, eller jag ska träna hårt, eller jag ska jobba hårt, eller vad det nu är. Men sen så när jag liksom var på topp, det var då jag tänkte så här: men fan, jag kan dricka lite grann, eller nu kan jag hantera det, jag kan ta en helg, eller jag kan ta en semesterresa, eller vad det nu var.
Mm.
Och då var jag igång igen liksom, och det var då jag förlorade kontrollen över det. Det är därför det är så viktigt för mig att, precis som du säger, alltså, när livet går jättebra så måste jag fortsätta göra det som liksom jag gör, det vill säga att jag jobbar med mig själv, att jag träffar andra med den här problematiken, att jag hjälper andra, att jag själv tar emot hjälp, och även när det är tufft i livet såklart liksom. Men det är lika viktigt att göra det när jag liksom, när allt går superbra. För att ja, det då för mig kan bli lätt att glömma bort det liksom.
Mm. Jo, men det har jag hört fler faktiskt som har just sagt liksom att de har börjat dricka igen när det har gått väldigt bra i livet.
Mm.
Så det måste ju inte vara att man mår dåligt.
Nej.
Som gör så att man dricker. Nej. Utan man får vara på sin vakt kring båda bitarna liksom.
Mm.
Men de här, du har ju ändå varit nykter i väldigt, väldigt många år. Liksom. Mm. Har du varit liksom svårt sen du blev nykter, eller har du liksom, hur har det varit?
Nej, men alltså, saken är så här att mitt första år som nykter var väldigt mycket upp och ner för mig. Så det var ju kanske det mest utmanande, alltså rent nykterhetsmässigt. Sen var mitt liv väldigt enkelt då, för jag hade liksom bara mig själv och bry mig om och försörja och liksom jag levde ett ganska enkelt liv. Men känslomässigt så var det väldigt upp och ner.
Mm.
Alltså, så att då var jag tvungen att vara väldigt mycket på min vakt, om man säger så. Jag omgärdade mig nästan bara med andra nyktra människor till exempel.
Mm.
Jag gick på väldigt mycket sådana här självhjälpsmöten och så vidare. Men sen så... Sen efter det första året så har jag faktiskt inte haft några större utmaningar med just alkohol och droger.
Mm.
Alltså jag har faktiskt lyckats bli kvitt den liksom, vad heter det?
Besattheten
heter det, just det. Ja, men precis, precis. Alltså den här mentala besattheten, att jag behöver någonting för att förändra hur jag mår.
Mm.
Utan jag har varit väldigt så här. Jag har mått väldigt bra i mig själv och liksom, men sen har ju självklart livet hänt, både på gott och på ont. Alltså jag har varit med om helt fantastiska saker i nykterheten, och jag har också varit med om liksom svåra saker som nära anhöriga som har gått bort och liksom sådana saker. Så livet är ju utmanande i sig, men jag har aldrig varit i stort, alltså jag har aldrig varit nära på att återfalla peppa, peppa, ta i träd och allting sånt där. Men jag tror också det är för att jag har aldrig tagit en paus i mitt eget tillfrisknande, så att säga.
Mm.
Jag har hela tiden sökt att utveckla mitt eget tillfrisknande. Och det har jag gjort på massa olika sätt. Alltså, som sagt, jag har gått på jättemycket självhjälpsgrupper och jobbat i det programmet som man förespråkar där, som har 12 steg.
Mm.
Och ja, men jag har också jobbat på massa olika sätt med mig själv och utvecklat det, så att säga.
Mm.
Och jag tror också att det är liksom, för mig är det viktigt med en helhetslösning, så att säga, för mitt välmående.
Mm.
Och för mig är mitt välmående otroligt viktigt för min nykterhet, tror jag liksom. Men alltså äta rätt och träna rätt. Och inte träna för mycket och inte träna för lite, inte jobba för mycket, inte jobba för lite, liksom ha sunda relationer, liksom. För att medberoende, som sagt, var en stor del av min uppväxt, och jag blev inte av med mitt medberoende bara liksom över en natt heller.
Mm.
Utan det är också någonting som jag har behövt jobba med.
Mm.
För jag har fortfarande nära anhöriga som har den här typen av problematik, och det kan vara väldigt, väldigt svårt att se ibland. Men jag behöver inte gå in i det idag. Och man kan ju också vara medberoende i andra typer av problem som folk har.
Mm.
Det finns det ju gott om, så att säga. Men för mig är det viktigt att liksom, med helheten. Och att jag, och sen så, i och med att jag har jobbat med att hjälpa andra också.
Mm.
Så liksom måste jag ju underhålla det här i mig själv hela tiden, vilket har varit väldigt tacksamt.
Mm.
För att återigen, jag har varit med om utmanande saker, men just i och med att jag aldrig har slutat jobba med mitt tillfrisknande, så har jag liksom inte haft, det har inte varit något större problem, så att säga, att hålla mig nykter.
Mm.
Utan det har bara varit, så att säga, en gåva och en förmån att få göra det. Så som jag ser det också, är så här att lösningen på det här problemet, det är ju att få ett mående så att jag slipper ta till någonting för att förändra mitt mående, så att säga. Så därför så är det ju liksom, som jag ser det, bara en förmån att få och liksom se till att man mår så pass bra att man inte, så att jag inte får några tankar om att jag vill förändra mitt mående.
Mm. Men vad har du några speciella rutiner då? Typ mediterar du, eller har du några sådana verktyg som du använder dig av?
Ja, absolut. Absolut. Och jag har jättemånga sådana rutiner och verktyg. Och det är bland annat meditation. Och det handlar om att skriva liksom saker till sig själv, bland annat. Men jag har också, alltså jag har som sagt jobbat med massa olika verktyg och tekniker och vidareutvecklar dem fortfarande.
Mm.
Men jag använder inte allt hela tiden, utan jag använder olika saker vid olika tidpunkt. Ja, meditation som ett exempel har blivit ett väldigt, väldigt viktigt verktyg för mig, absolut.
Mm, jag förstår. Hur tror du ditt liv hade sett ut om du inte hade slutat för 17 år sedan?
Det är ju
har du
väldigt...
tänkt något på det?
Ja, jag har tänkt på det många gånger och... Alltså jag blir bara otroligt tacksam när jag tänker på det.
Mm.
Just för att jag har sluppit den resan. Och jag tror att, jag vet inte. Alltså jag vet inte ens om jag hade levt idag. Om jag inte hade lyckats bryta det här. För att det var ju dit det tog mig. Det tog mig till den typen av mörka tankar. Som att liksom att jag ville ta mitt eget liv och sådana saker. Och jag höll också på att tappa mitt förstånd, kan jag säga.
Mm.
Så att jag vet inte om, liksom, som jag sa, brottades mycket med psykisk ohälsa. Och så att jag antar att jag hade haft en riktigt dålig psykisk eller att jag hade haft en riktigt dålig psykisk hälsa idag om jag inte hade hittat det här. Och jag menar, jag har två barn, de har aldrig sett mig dricka till exempel. Jag har kunnat lyckas vara närvarande och bra förälder. Det tror jag inte att jag hade lyckats om jag inte hade hittat nykterheten och tillfrisknandet. Och nej, jag vet inte. Det är på ett sätt en omöjlig tanke, för att jag kan inte se mitt liv på det sättet. Alltså jag kan inte se det har gått på något annat sätt. För jag var tvungen liksom att göra någonting åt mitt liv. Och jag känner mig otroligt tacksam. Och som att jag hade jävligt mycket tur att jag fick det jag fick, så att säga. Alltså att jag lyckades hitta det här som jag hittade. Nykterhet och tillfriskande och så här. Jag har gjort otroligt mycket arbete för det. Men jag hade tur som hittade liksom rätt människor och rätt sätt och rätt inspiration för att hitta. Alltså för att ta steget och göra det själv, så att säga.
Och jag tänker på de som lyssnar som är aktiva just nu och känner liksom att det kan ju vara så svårt att känna sig, shit, 15 år, 17 år, det låter ju så overkligt på något sätt. Och det jag kan känna att det, när jag tänker själv att jag har 15 års nykterhet, att det nästan känns overkligt liksom. Att jag som typ, ja, för mig var det ju sista året så drack jag nästan varje kväll bara för att kunna sova liksom. När min son fick gå och lägga sig och så drack jag ur kaffekopp för att kunna somna liksom. Och nu 15 år senare så har jag liksom inte druckit en droppe. Nej. Och det är liksom, det är inte lösningen på mina problem längre liksom. Nej. Som det var under en period, eller medan jag var aktiv sådär. Men till, vad skulle du liksom vilja ge för tips och säga till de som är fortfarande aktiva eller precis i början på sin nykterhet och som kanske tycker det är väldigt tufft fortfarande liksom?
Nej, men det är det som är så svårt. Ja, det är det som är så paradoxalt med det här. För att, och det är en jättebra frågeställning, för att saken är så här, när jag själv ville sluta men inte lyckades, så trodde jag också att när jag väl lyckas sluta ordentligt så kommer mitt liv ta slut på något sätt. Livet kommer bli tråkigt, det kommer bli förutsägbart, det kommer bli liksom långt, alltså jag vet inte, men jag bara trodde att det skulle bli så jäkla tråkigt och liksom och sen så var det precis tvärtom. Det känns som att jag började leva på riktigt för då snart 17 år sedan. När jag väl liksom accepterade helt fullt ut att jag kan inte dricka alls. Jag kan inte ta några droger alls. Det var då som liksom, så det är för att ja, det är det som är så svårt. Jag vet inte vad man ska säga. Men vad jag kan säga är i alla fall bara att om man har problem, så det viktigaste tror jag är att man får hjälp. Eller att man tar hjälp framförallt. Alltså att man kontaktar folk som man vet har gjort det. För att det som jag i alla fall aldrig har sett någonsin är någon som har gjort det på egen hand. Alltså jag har sett många försöka på egen hand, men de lyckas inte på egen hand, och jag vet inte riktigt varför, men det finns någon sorts kraft i att göra det med andra, eller i alla fall få hjälp av någon utomstående. För det finns så mycket självbedrägeri i sjukdomen, så man måste liksom få hjälp utifrån på något sätt. Men så det är väl det som jag, det är väl mitt största tips till den som lyssnar och inte liksom ta hjälp och ta jättemycket hjälp liksom. Alltså, för att jag tog som sagt hjälp redan när jag var 23 och jag tog mycket hjälp under de åren. Men det viktigaste var att jag fortsatte ta hjälp. Och sen till slut så liksom så lossnade det. Och jag lyckades på något sätt slå hål i min egen förnekelse.
Mm. Men också det här som du sa, att livet tar inte slut när du slutar dricka, utan tvärtom, det börjar ju för de flesta. Alltså,
ja.
Alltså jag har ju fått ett helt nytt liv tack vare att jag slutade dricka.
Mm.
Och det kan nog vara väldigt svårt för många som kanske har alkoholen som, eller är man beroende, så är det ju alkoholen som är ens liksom bästa väns, det är ens liksom, det livet kretsar kring liksom. Man kanske bara lever och umgås med folk som dricker och sådär, och tar man bort det, ja, men vad ska man göra då liksom? Men det finns ju en helt fantastisk värld där ute liksom, och det har ju både du och jag fått uppleva, och väldigt många som jag har träffat säger ju det liksom, att livet börjar när man slutar dricka eller slutar ta droger, slutar spela eller vad det nu är liksom. För då har man ju helt plötsligt möjlighet att göra allt det där som man vill göra.
Ja, och återigen, det är det som är så paradoxalt, för när jag inte lyckades sluta så liksom, jag kunde inte föreställa mig ett liv utan alkohol och droger. Och idag så kan jag liksom inte föreställa mig mer. Så här, ibland så leker jag med tanken, eller får frågan, om det skulle finnas någon medicin som gjorde att jag kunde dricka några glas. Skulle jag då ta den medicinen så jag kunde dricka några glas? Och för mig det är självklart att jag aldrig skulle vilja ta den medicinen, för att jag skulle aldrig vilja dricka några glas. För det finns ingen som helst anledning för mig att dricka några glas. För det är liksom det finns liksom, alltså ja, och det är det återigen som är så paradoxalt och svårt att förstå, kanske om man lyssnar. Att liksom, därför det var det jag ville uppnå på något sätt. Att liksom hitta den här gyllene medelvägen. Liksom, att få dricka lite grann, men inte för mycket. Men idag så ser jag liksom ingen anledning till att dricka några glas. Utan livet är så jäkla mycket bättre. Utan alkohol och droger liksom. Och det är som den här gamla klyschan liksom, att jag behöver bara ge upp en sak för allting annat liksom. Jag behöver bara ge upp alkohol och droger för att få allting annat, istället för att liksom ge upp allting annat för att få det. Så att ja.
Och just det där att så här, håller med. Alltså jag har ju aldrig någonsin varit intresserad av att dricka lagom. Alltså det har aldrig tilltalat mig. Antingen dricker man ingenting, eller så dricker jag jävligt mycket. Men det här att så här, ta ett, två glas, det har inte, det har inte varit intressant.
Nej.
Och så känner jag fortfarande liksom, min tanke, om jag tänker på alkohol, då vill jag i så fall dricka väldigt mycket. Så, annars får det vara. Så.
Ja.
Så är det för mig. Men ja, men är det någonting du skulle vilja tillägga som vi har missat? Som du skulle...
Nej, men något som jag ville säga i början, men jag får väl säga det nu här på slutet då, om det är någon som har orkat lyssna ända hit. Men det är faktiskt, alltså, därför, alltså den viktigaste som lyssnar är såklart om det är någon som känner att de kan få någon tröst eller hjälp genom att lyssna på det här. Men jag vet också att det är många som lyssnar som har hjälpt mig i det här. Och jag vill bara hälsa speciellt extra till dem som liksom har gått före mig, som har löst det här problemet och hjälpt mig jättemycket. Och sen så vill jag också ge en shoutout till dem jag har lyckats hjälpa. För att jag vet att de i sin tur har hjälpt många andra. Och sen så vill jag också bara säga att för det är så fantastiskt, för att när jag inte liksom förstod att det fanns en möjlighet att leva nyktert, så såg jag, alltså jag såg ingen som lyckades bryta den här, det här problemet och lyckades leva nyktert. Idag så har jag liksom en vän i princip varje dag som firar nyktertid. Alltså någon som tar liksom ett år nykter eller 2 år nykter eller 15 år nykter eller 20 år nykter. Så jag vill också bara säga att om du lyssnar på det här och tar nykter tid, så grattis till nykter tid, för det är så jävla värt att fira.
Ja.
Det är fantastiskt. Och som sagt, den 13 februari i år så firar jag 17 år. Och det är liksom större för mig att fira 17 år än att fira min egen vanliga födelsedag.
Mm.
För att, ja, nej, men det är speciellt. Så att grattis till alla som tar tid.
Grattis till dig också, Stefan.
Tack, tack.
Och jättetack för att du ville vara med på den. Och
tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja, all lycka till i framtiden.
Tack, detsamma. Och återigen, tack för att du kommer tillbaka med podden. Bra jobbat.
Det får mig att minnas en stad, en stad jag lekte i som barn. Grågrå människor.